fysik före standardmodellen. I slutet av 1800-talet verkade fysiken nästintill fullständig. Newtons lagar för rörelse och gravitation hade stått oemotsagda i över två århundraden. Maxwells ekvationer förenade elektricitet och magnetism till ett enda elektromagnetiskt fält. Termodynamiken förklarade värme, motorer och entropi. En självsäker fysiker på 1890-talet kunde tro att naturens grundläggande principer i stort sett var kända, med endast några få detaljer kvar att fylla i. Denna stämning sammanfattades berömt av Lord Kelvin, som 1900 deklarerade att fysiken var nästintill färdig, förutom några moln vid horisonten. Ironiskt nog skulle dessa moln utlösa de stormar som för alltid förändrade fysiken. Newtons framgång och Mercurius perihelium. Newtons lagar för rörelse och universell gravitation var häpnadsväckande kraftfulla. De förklarade ett äpples fall och månens bana med samma formel. De förutspådde kometen Halleys återkomst, vägledde planetarisk navigering och inspirerade generationer av forskare. Men allt passade inte perfekt. Mercurius bana, den planet som är närmast solen, uppvisade precision. Dess närmaste punkt till solen försköts något för varje varv. Det mesta av detta kunde förklaras med Newtons mekanik och andra planeters gravitationspåverkan. Ändå återstod en oförklarlig överskottsförskjutning på 43 bågsekunder per sekel. Vissa föreslog en osynlig planet, vulkan, för att förklara detta. Men teleskopen hittade aldrig en sådan värld. Denna lilla avvikelse var lätt att ignorera, men det var ett av Kelvins moln i förklädnad, en liten anomali som antydde ett djupare fel i Newtons omedelbara, absoluta bild av gravitationen, en tidig viskning om krökt rumtid. Den svarta kroppens katastrof. Ett annat moln bryggdes i värme och ljusvärlden. En svart kropp, ett idealt objekt som absorberar och återutsänder all strålning, glöder med ett karaktäristiskt spektrum beroende på dess temperatur. Klassisk fysik förutspådde att vid höga frekvenser skulle den utsända strålningen öka utan gräns, vilket ledde till den så kallade ultravioletta katastrofen. Med andra ord, en het ugn borde lysa med oändlig energi i ultraviolett ljus, uppenbart absurt. Experiment visade att verkliga svarta kroppar utsände finita, väldefinierade spektra. Misslyckandet för klassisk fysik här var uppenbart och kunde inte korrigeras utan nya principer. Det var Max Planck som 1900 motvilligt föreslog en djärv lösning: energi är inte kontinuerlig, utan kommer i diskreta paket kvanta. Han reflekterade senare: jag var tvungen att ta till en slags desperation, en desperat handling. Denna radikala idé markerade födelsen av kvantteorin, även om Planck själv såg det som ett knep, inte ännu en revolution. Ett annat moln mörknade, i väntan på att brista. Fotoelektriska effekten. År 1905 fördjupade Albert Einstein det kvantmekaniska slaget mot klassisk fysik. Ljus, som länge förstått som en våg, kunde också bete sig som en partikel. I den fotoelektriska effekten slås elektroner ut ur en metall av ljus. Klassisk teori sade att energin hos de utsända elektronerna borde bero på ljusets intensitet. Istället visade experiment att det berodde på frekvensen. Endast ljus över en tröskelfrekvens, oavsett ljusstyrka, kunde frigöra elektroner. Einstein förklarade detta genom att föreslå att ljuset kommer i energipaket, senare kallade fotoner. Det verkar som att ljusets kvanta måste tas bokstavligt, skrev han. Detta var en chockerande återgång till en partikelsyn på ljus och gav honom Nobelpriset. Ännu viktigare var att det visade att vågpartikeldualitet inte var en kuriositet, utan en grundläggande princip. Ett annat moln blixtrade med åska. Atomer och Rutherfords överraskning. I början av 1900-talet accepterades atomer som verkliga, men deras struktur var ett mysterium. J.J. Thomsons plumpuddingmodell föreställde elektroner inbäddade i en diffus positiv laddning. Men 1911 krossade Ernest Rutherfords guldfoilexperiment den bilden. Genom att skjuta alfapartiklar på en tunn guldfoile upptäckte han att de flesta passerade rakt igenom, men några spreds i skarpa vinklar, som om du sköt en 15-tums granat mot ett ark silkespapper och den kom tillbaka, kommenterade Rutherford. Slutsatsen: atomer har en liten, tät kärna omgiven av mestadels tomt utrymme. Men varför spiralrade inte de kretsande elektronerna in i kärnan och utstrålade sin energi? Klassisk elektrodynamik erbjöd inget svar. Atomens stabilitet var ett mysterium, ännu ett av Kelvins moln som svällde till en storm. Två moln blir stormar. Vid 1910 var sprickorna för stora för att ignoreras. Klassisk fysik kunde inte förklara. Merkurius bana. Den svarta kroppens strålning. Den fotoelektriska effekten. Atomers stabilitet. Vad som verkade vara mindre anomalier visade sig vara symptom på djupare misslyckanden. Inom två decennier ledde de till två revolutioner, allmän relativitet för att förklara gravitation och rumtidens geometri, och kvantmekanik för att förklara den mikroskopiska världen. Fysiken var långt ifrån färdig. Den började precis avslöja den märkliga, skiktade strukturen hos verkligheten. Kvantmekanikens födelse. I början av 1900-talet hade sprickorna i klassisk fysik blivit gapande hål. Den svarta kroppens strålning, den fotoelektriska effekten, atomstrukturen, inget av detta kunde förklaras av Newtons mekanik eller Maxwells elektromagnetism. Fysiker tvingades anta en serie allt djärvare idéer. Det som framträdde var inte en mindre korrigering, utan en fullständig omtolkning av verkligheten, kvantmekanik. Plancks kvanta, den motvilliga revolutionen. År 1900 försökte Max Planck lösa problemet med den svarta kroppen. Klassisk fysik förutspådde oändlig strålning vid höga frekvenser, den ultravioletta katastrofen. I desperation introducerade Planck ett djärvt matematiskt knep, anta att energi inte är kontinuerlig, utan utsänds i diskreta paket, proportionella mot frekvensen. Är lika med tecken H. På enkel svenska, en ljusstråle med frekvens kan bara utbyta energi i bitar av storlek H. Ljus med högre frekvens bär större bitar av energi. Planck själv såg detta som en pragmatisk lösning, inte en radikal förändring. Men det var den första sprickan i kontinuitetens mur som hade definierat fysiken i århundraden. Einsteins ljuskvanta. Fem år senare tog Einstein Plancks idé på allvar. För att förklara den fotoelektriska effekten föreslog han att ljuset självt är gjort av kvanta, senare kallade fotoner. Detta var chockerande. Ljuset hade förstått som en våg sedan Youngs dubbelslitexperiment ett sekel tidigare. Men Einstein visade att det också kunde bete sig som en partikel. Vågpartikeldualiteten föddes. Den fotoelektriska effekten gav Einstein Nobelpriset 1921 och markerade den första avgörande segern för kvantsynen, ännu ett moln som förvandlades till en storm. Bohrs atom. Atomens struktur förblev en gåta. Rutherford hade visat att kärnan existerar, men varför spiralrade inte de kretsande elektronerna inåt? År 1913 föreslog Niels Bohr en djärv lösning: elektroner ockuperar endast vissa diskreta banor och kan hoppa mellan dem genom att sända ut eller absorbera ljusets kvanta. Hans modell förklarade vätes spektrallinjer med förbluffande precision. Bohrs atom var en obekväm blandning av klassiska banor och kvantregler, men den fungerade. Det var en ledtråd att kvantisering inte bara var ett knep, det var en grundläggande princip. Bohr skämtade: den som inte är chockad av kvantteorin har inte förstått den. Chock för Bohr var ett tecken på att du var uppmärksam. De Broglies vågor. År 1924 vände Louis de Broglie på dualiteten. Om ljusvågor kunde bete sig som partiklar, kanske partiklar kunde bete sig som vågor. Han föreslog att elektroner har våglängder givna av dollar. Omvänt snedsträck lambda lika med tecken omvänt snedsträck frak HP. Dollar. På enkel svenska, partiklar med större rörelsemängd p har kortare våglängder. Snabba, tunga kulor verkar mindre vågiga än lätta och långsamma. Denna idé bekräftades 1927 när Davison och Germer observerade elektrondiffraktion från en kristall. Materien var vågig. Muren mellan vågor och partiklar rasade. Heisenbergs matrismekanik. Werner Heisenberg, som arbetade 1925, sökte ett sammanhängande ramverk som höll sig till det observerbara, mätbara frekvenser och intensiteter av utsänd strålning, utan att föreställa sig icke-observerbara elektronbanor. Resultatet var matrismekanik, en ny algebra där multiplikationens ordning spelar roll, AB lika med tecken BA. Denna radikala matematik fångade elektronernas diskontinuerliga hopp och förutsade spektra med förbluffande precision. Förvirrande? Ja. Men också djupt förutsägande. Schrödingers vågmekanik. Nästan samtidigt utvecklade Erwin Schrödinger en vågekvation som beskriver hur materievågor utvecklas över tid. Dollar. I omvänt snedsträck bar omvänt snedsträck frak omvänt snedsträck partial omvänt snedsträck partial t omvänt snedsträck psi lika med tecken omvänt snedsträck hat h omvänt snedsträck psi. Dollar. På enkel svenska, vågfunktionen kodar ett systems sannolikheter och Hamilton-operatorn h visar hur dessa sannolikheter förändras över tid. Schrödingers tillvägagångssätt var mer intuitivt än Heisenbergs matriser och blev snabbt kvantmekanikens standardspråk. Inledningsvis trodde Schrödinger att elektroner bokstavligen var diffusa vågor, men experiment visade annorlunda. Vågfunktionen var inte en fysisk våg i rummet, utan en sannolikhetsamplitud, en ny typ av verklighet. Heisenbergs osäkerhetsprincip. År 1927 formaliserade Heisenberg en chockerande konsekvens. Man kan inte samtidigt känna till en partikels position och rörelsemängd med godtycklig precision. Denna osäkerhetsprincip var inte en begränsning hos mätinstrument, utan en grundläggande egenskap hos naturen. Dollar. Omvänt snedsträck delta x omvänt snedsträck dot omvänt snedsträck delta p omvänt snedsträck ek omvänt snedsträck frak omvänt snedsträck bar 2. Dollar. På enkel svenska, att hålla fast vid positionen lösgör oundvikligen greppet om rörelsemängden, och vice versa, naturen själv sätter denna gräns. Determinism, hörnstenen i Newtons fysik, gav vika för sannolikheter. Köpenhamnstolkningen. Bohr och Heisenberg erbjöd en tolkning. Kvantmekaniken beskriver inte definierade verkligheter, utan sannolikheter för mätningsresultat. Mätakten får vågfunktionen att kollapsa. Denna Köpenhamnstolkning var pragmatisk och framgångsrik, även om den var filosofiskt oroande. Einstein invände berömt, Gud spelar inte tärning. Men experiment fortsatte att bekräfta kvantmekanikens probabilistiska natur. Dirac och relativistisk kvantteori. År 1928 förenade Paul Dirac kvantmekaniken med speciell relativitet, vilket gav Dirac-ekvationen. Den beskrev elektronen med oöverträffad precision och förutsade en ny partikel positronen, som upptäcktes 1932. Diracs lugna självförtroende, de underliggande fysiska lagarna som krävs för den matematiska teorin för en stor del av fysiken och hela kemin är helt kända, fångade tidens ambition. Detta var det första tecknet på att kvantteorin kunde förenas med relativitet, ett löfte som skulle växa till kvantfältteori. En ny världsbild. På 1930-talet var kvantrevolutionen fullbordad. Energi var kvantiserad. Ljus och materia var både vågor och partiklar. Atomen var stabil eftersom elektroner ockuperar diskreta kvanttillstånd. Sannolikhet, inte säkerhet, styrde på fundamentala skalor. Klassisk fysik kastades inte bort, den återvanns som en gräns för kvantmekaniken på stora skalor. Detta var den första lektionen i modern fysik. Gamla teorier är aldrig fel, bara ofullständiga. Ändå stod även kvantmekaniken, hur briljant den än var, inför nya utmaningar. Hur interagerar partiklar, sprids, förintas och uppstår igen? Hur bygger man ett ramverk där antalet partiklar inte är fast och relativitetens krav uppfylls? Svaret skulle komma i mitten av 1900-talet med kvantfältteori, banbrytande av Feynman och andra, nästa kapitel i vår historia. Richard Feynman och kvantfältteorins språk. Kvantmekaniken hade triumferat i att förklara atomer och molekyler, men allt eftersom experimenten gick djupare blev dess begränsningar uppenbara. Elektroner, fotoner och andra partiklar satt inte bara i bundna tillstånd. De interagerade, kolliderade, förintades och skapade nya partiklar. För att beskriva dessa processer behövde kvantmekaniken förenas med Einsteins speciella relativitet. Resultatet var kvantfältteori, QFT, ramverket som all modern partikelfysik vilar på. Varför kvantmekaniken inte räckte? Vanlig kvantmekanik behandlade antalet partiklar som fast. En elektron kunde röra sig i en atom, men den kunde inte plötsligt försvinna eller omvandlas. Men experiment i partikelacceleratorer visade just detta: partiklar skapas och förstörs ständigt. Och relativitetens E lika med tecken MC upphöjt till 2 krävde att tillräckligt energirika kollisioner kunde omvandla energi till ny massa. QFT svarade genom att ändra ontologin: fält är fundamentala, partiklar är excitationer. Varje partikelart motsvarar ett kvantfält som genomsyrar hela rummet. Elektronen är en våg i elektronfältet. Fotonen är en våg i det elektromagnetiska fältet. Gluoner, kvarkar, W och Z-bosoner och Higgs, var och en är en excitation av sitt eget fält. Skapande och förintelse blev naturligt excitiera eller avexcitiera fältet. Kvantumelektrodynamik KED. Den första fullt framgångsrika relativistiska QFT var kvantumelektrodynamik, KED, som beskriver interaktioner mellan laddad materia, som elektroner och fotoner. Utvecklad på 1940-talet av Richard Feynman, Julian Schwinger och Shinichiro Tomonaga, som delade Nobelpriset 1965, löste KED ett problem med tidiga beräkningar och oändligheter. Nyckeln var renormalisering, ett principiellt sätt att absorbera vissa oändligheter i ett fåtal mätbara parametrar, laddning, massa, vilket lämnade finita, precisa förutsägelser. Resultatet var historiskt: KED förutsäger elektronens magnetiska moment med extraordinär precision, en av de mest exakt verifierade förutsägelserna i vetenskapen. Feynman-diagram, en ny grammatik för fysiken. Feynmans mest inflytelserika bidrag var konceptuellt. Han uppfann en bildbaserad kalkyl, Feynman-diagram, som omvandlade ogenomskinliga integraler till visuella, räknbara processer. Raka linjer representerar fermioner, elektroner, kvarkar. Vågiga linjer representerar gaggebosoner, fotoner, gluoner. Hörn är interaktionspunkter. Diagrammen listar de möjliga historier som bidrar till en process, vilket återspeglar Feynmans vägintegralsyn: en kvantprocess utforskar alla vägar, amplituder summeras, sannolikheter härrör från kvadraten av deras storlekar. Det som var förbjudet blev påtagligt och beräkneligt. Bortom KED mot starka och svaga krafter. KED behärskade elektromagnetism. Men samma verktygslåda, fält, gaggesymmetri, renormalisering, diagrammatik kunde gå vidare. Svag kraft, ansvarig för betaförfall och solfusion, krävde tunga förmedlare, W plus minus, Z noll och paritetsbrott, egenheter som krävde en enhetlig förklaring. Stark kraft som håller kvarkar inom protoner och neutroner hade en helt annan karaktär än normkraft på kort avstånd, men nästintill osynlig på längre avstånd. Det förenande motivet var gaggesymmetri: kräv att ekvationer bevarar sin form under lokala transformationer, och de nödvändiga gaggefälten, fotoner, gluoner, W, Z och interaktionsstrukturerna framträder med överraskande oundviklighet. triumf och begränsningar. Vid mitten av seklet hade QFT blivit partikelfysikens lingua franca. Det organiserade den subatomära världen och möjliggjorde precisa beräkningar. Men gravitationen motstod kvantisering, samma renormaliseringstrick misslyckades, och en fullständig kvantteori för rumtid förblev svårfångad. QFT var en magnifik triumf, begränsad till sitt domän. Kvantkromodynamik och den starka kraften. Keds framgång uppmuntrade fysiker att ta itu med den kaotiska gränsen på 1950- och 1960-talen, partikeldjuret. Nya hadroner, pioner, kaoner, hyperoner, resonanser strömmade ut ur acceleratorer i en förvirrande överflöd. Var detta kaos fundamentalt eller kunde det organiseras som det periodiska systemet? Den starka kraftens gåta. Den nukleära bindningen uppvisade märkliga egenskaper. Enorm kraft på 15-meterskalor som snabbt försvann bortom det. Mättnad att lägga till nukleoner ökade inte bindningen per partikel linjärt. Ett överflöd av kortlivade hadroniska resonanser. Klassiska analogier misslyckades. Ett radikalt nytt ramverk behövdes. Kvarkmodellen. År 1964 föreslog Murray Gell-Mann och oberoende Georg Svej att hadroner är uppbyggda av mer fundamentala beståndsdelar kvarkar. Inledningsvis tre smaker, upp, ner, konstig, organiserade hadronmultipletter som kemiska periodiska mönster. Protoner och neutroner kombinationer av upp, ner. Kaoner och hyperoner involverade konstig. Modellen organiserade djuret. Men inget experiment hade någonsin isolerat en enda kvark. Var kvarkar verkliga eller bara användbar bokföring? Inneslutningens mysterium. Även när protoner krossades vid höga energier såg detektorer regn av hadroner, inte fria kvarkar. Det verkade som att kraften som band kvarkar blev starkare ju mer man försökte separera dem. Som ett gummiband som drar hårdare ju mer man drar i det. Hur kunde en kraft bete sig så annorlunda än elektromagnetism? Kvantkromodynamik, QCD. Genombrottet var en ny icke-abelsk gaggeteori, kvantkromodynamik, QCD. Kvarkar bär färgladdning, en abstrakt egenskap med tre typer, röd, grön, blå. Hadroner är färglösa kombinationer som vitt ljus från RGB. Kraften förmedlas av gluoner som själva bär färg och därmed interagerar med varandra. Denna sista egenskap, självinteragerande gaggebosoner, gjorde QCD kvalitativt annorlunda än KED och stödde dess mest slående egenskaper. Asymptotisk frihet och inneslutning. År 1973 upptäckte David Gross, Frank Wilksk och David Politzer asymptotisk frihet. På mycket korta avstånd höga energier minskar den starka kopplingen kvarkar beter sig nästan fritt. På större avstånd låga energier ökar kopplingen kvarkar är starkt bundna, inneslutning. På enkel svenska zooma in med mer energi och kvarkar glider av kopplet zooma ut och kopplet drar hårt. Detta förklarade resultaten från djup oelastisk spridning vid slak. Punktliknande beståndsdelar inuti protoner och frånvaron av fria kvarkar. Trion vann Nobelpriset 2004. Bevis för QCD. QCD mognade från en elegant idé till en empirisk grund. Jetstrålar i kolliderare högenergetiska kvarkar och gluoner kommer ur kollisioner och hadroniserar till fokuserade jetstrålar vars mönster matchar QCDs förutsägelser. Jitter-QCD, superdatorsimuleringar diskretiserar rumtid, reproducerar hadronmassor och interaktioner med imponerande precision. Kvarkgluonplasma vid extrema temperaturer och tätheter, rik LHC, övergår materien till ett icke-inneslutet tillstånd av kvarkar och gluoner, ekon av det tidiga universum. Hadroner blev sammansatta, inte fundamentala gluoner gjorde limningen. En dubbelsidig triumf. QCD i kombination med KED och den elektrosvaga teorin fullbordade standardmodellen SM. Det var en enorm framgång men belyste nya gåtor. Inneslutning har ännu inte bevisats analytiskt från första principer, även om det är överväldigande stöd. Starka CP-problemet QCD verkar tillåta en CP-brott som experiment inte ser. Kosmiska luckor QCD förklarar vanlig materia, inte mörk materia. Teorin förklarade mycket men inte allt. Elektrosvag förening och Higgs-mekanismen. I början av 1970-talet stod KED och QCD på fast mark. Men den svaga kärnkraften, ansvarig för betaförfall och solfusion, förblev märkligt kort räckvidd, paritetsbrytande, förmedlad av tunga bosoner. En djupare enhet tornade upp sig vid horisonten. Den kom som elektrosvag teori, en av fysikens största prestationer. Dess centrala förutsägelse, Higgs-bosonen, skulle ta nästan ett halvt sekel att bekräfta. Den svaga kraften, en märklig interaktion. Den svaga kraften manifesterar sig i betaförfall, en neutron omvandlas till en proton som sänder ut en elektron och en antineutrino. Solfusion, protoner omvandlas till neutroner för att bygga tyngre kärnor. Utmärkande egenskaper. Verkar på små avstånd, till det 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ och till och med CP-symmetri. Förmedlas av tre tunga partiklar W+, W-minus, Z0. Var får dessa bosoner sin massa, medan fotonen förblir masslös? Detta var en central gåta. Elektrosvag förening Glashow, Salam Weinberg. På 1960-talet föreslog Eldon Glashow, Abdus Salam och Steven Weinberg en förening elektromagnetism och den svaga kraften är två sidor av en enda elektrosvag interaktion. Nyckelidéer. Vid höga energier smälter de två samman, vid låga energier verkar de olika. Ett nytt fält som genomsyrar rummet, Higgsfältet, bryter symmetri, ger massa till W och Z medan fotonen förblir masslös. Matematiskt en gaggeteori med symmetrigruppen SU2-L, gångertecken UN-Y. Higgsmekanismen. Higgsfältet är som ett kosmiskt medium som fyller hela rummet. Partiklar som interagerar med det får tröghetsmassa. De som inte gör det, som fotonen, förblir masslösa. W och Z-bosonerna kopplar starkt till Higgsfältet och får massor på cirka 80-90 gigaelektronvolt. Fermioner får massa genom YKAVA-kopplingar, intensiteter som varierar för varje fermionsort. Själva Higgsbosonen är en våg kvantexcitation av Higgsfältet. På enkel svenska, massa är inte ett ämne som ges en gång för alla, utan en pågående interaktion med ett alltid närvarande fält. Experimentell triumf W, Z och Higgs. Heroiska experiment testade teorin. 1983 CERN SPS upptäckten av W plus minus och Z noll bosonerna med massor och egenskaper som matchade förutsägelserna. Carlo Rubbia och Simon von Dermer vann Nobelpriset 1984. 2012, CERN, LHC Atlas och CMS tillkännagav en ny partikel vid tilde 125 gigaelektronvolt, Higgsbosonen med produktions- och förfallskanaler som stämde överens med standardmodellens förväntningar. Upptäckten fullbordade standardmodellens partikellista. Stormen var över, kartan matchade terrängen. Standardmodellen i sin helhet. På 2010-talet stod standardmodellen som en av vetenskapens mest framgångsrika teorier. Krafter, fält. Elektromagnetism, KED. Stark kraft, QCD. Svag kraft som en del av elektrosvag. Partiklar. Sex kvarkar, upp, ner, konstig, charm, botten, topp. Sex leptoner, elektron, myon, ta och deras neutriner. Gaggebosoner, foton, åtta gluoner, W, Z. Higgsboson. Dess förutsägande kraft var häpnadsväckande, bekräftad genom generationer av kolliderare och detektorer. Sprickor dyker upp. Även när champagneflaskorna öppnades 2012 visste fysiker att standardmodellen var ofullständig. Den inkluderar inte gravitation. Neutriner har massa, men den minimala standardmodellen gör dem masslösa. Mörk materia och mörk energi saknas. Hierarkiproblemet, varför är Higgsmassan så lätt jämfört med kvantkorrigeringar på Planckskalan? Smakgåtor, varför dessa massor och blandningar? Varför tre generationer? Upptäckten av Higgs var inte ett slut, utan en början, ett tecken på att standardmodellen är korrekt så långt den når. En lektion i den vetenskapliga metoden. Från Kelvins ödmjuka moln till fullständiga revolutioner avancerade fysiken genom att ta anomalier på allvar. En. Förvirrande data, Mercurius precision, svarta kroppens spektra, fotoelektriska trösklar, atomstabilitet. 2. Djärva teoretiska ramverk, allmän relativitet, kvantmekanik. 3. Förenande formalism, kvantfältteori, gaggesymmetri. 4. Förutsagda entiteter, kvarkar, gluoner, W, Z, Higgs. 5. Decennier av experimentell uthållighet, från Bohr till tereelektronvoltkolliderare. 6. Triumf och nya frågor. Gamla teorier kastades inte bort, utan inbäddades som gränsfall Newton inom Einstein vid låga hastigheter och svag gravitation, klassisk inom kvant på stora skalor, icke-relativistisk kvant inom QFT med ett fast antal partiklar. Slutlig reflektion. Från Newtons klockliknande universum till Plancks desperata kvanta, från Einsteins fotoner till Bohrs kvantsprång, från Feynman-diagram till QCD:s strålar och Higgsfältets tysta allestädes närvaro, de senaste 150 åren visar stormar födda ur små moln. Varje anomali, Mercurius bana, svarta kroppens spektra, instabila atomer. Den saknade Higgs var en ledtråd till att något djupare väntade på att upptäckas. Idag står standardmodellen som en triumf, dess förutsägelser bekräftade med utsökt precision. Ändå, som Kelvins moln, lurar nya mysterier, mörk materia, mörk energi, neutrinomassor, baryonasymmetri, kvantgravitation. Om historien är en vägledning betyder dessa sprickor inte att fysiken är färdig. De betyder att den precis börjar en ny revolution. Referenser och vidare läsning. Grunderna i standardmodellen och kvantfältteori. Pechin M. E. och Schroeder D. V. 1995. An introduktion to quantum field theory. Westwiv Press. Weinberg S. 1995. The Quantum Theory of Fields Vols. 1-3. Cambridge University Press. Griffiths D. 2008. Introduction to Elementary Particles 2nd ed. Wiley VCH. Feynman R. P. Leighton R. B. och Sands M. 1963. The Feynman Lectures on Physics. Addison Wesley. Allmän relativitet och kosmologi. Einstein A. 1916. The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik. Misner C. W. Tone K. S. och Wehler J. A. 1973. Gravitation. W. H. Friman. Carol S. M. 2004. Spacetime and Geometry, an introduktion to general relativity. Addison Wesley.